Välkommen till musikrådet.
Välkomna till musikrådet där förkylningen har slagit till som värst så här lagom till hösten hos mig som heter Micke Mjörnberg. Så att jag gör så här att jag lämnar över ordet direkt till herr senior Ricky Holmqvist, den passionerade östgöten, med frågan: vad har du lyssnat på sen senast?
Hej, ja, välkomna till vårat Sweet 16. Den här veckan har jag lyssnat på han som jag väljer att kalla din granne. Robert Hurula.
Ja, ja.
Han bor ju i dina kvarter.
Här någonstans
du,
i omgivningen.
Du bor i hans kvarter, så ska vi säga.
Ja, det är nog snarare så.
Han äger den där stadsdelen.
Han är lite större än vad jag är.
Nu är jag, men det kan ju ändra sig snabbt.
Ja, när musikrådet har slagit stenhårt så. Ja, så ska precis. Vi bli två om det.
Exakt, exakt. Han släppte ju en singel i fredags som heter Tro på er ruin.
Mm, det var en spännande titel, det var en väldigt hurulaktig titel.
Ja, men precis, och det var en väldigt hurulig.
Det nya ordet,
hurulig. Ja, men en väldigt
hurulaktig låt, ja.
Precis, det var ett bekant sound i alla fall. Som jag tyckte skilde sig lite från låtarna på senaste skivan, Klass.
Ja.
Det är lite mer taggtråd nu än vad det var på förra skivan.
Mm.
Jag gillar den absolut. Det är inte riktigt kanske där man har vant sig vid att Hurula ska vara. Om man tänker på de här Ont som jag och de här riktigt, riktigt tuffa, tunga låtarna. Men jag tycker ändå att det är ett jättefint steg framåt från förra skivan. Som jag tyckte var lite sådär. Kanske inte så bra, men det har väl med ens förhoppningar och förväntningar att göra så också. Jag tror att han mer själv känner att han var tvungen att göra en sån skiva, skriva av sig, och för den var ju avgrundsdjup och kolsvart.
Mörk så in i helvete var det.
Ja.
Men jag kan vara lite inne på ditt spår där, att förväntningarna avgör ju ganska mycket hur man tar till sin låt.
Och ja, men så är det ju.
Jag känner ju liksom att det här var mest en Hurula-låt, tyckte jag. Det var varken mer eller mindre. Men jag tror ju att det har ganska mycket att göra med att jag har väldigt höga förväntningar på honom när han släpper saker. Man tänker att det ska vara så här briljant som de tidiga hitsen var.
Ja, men
och
absolut.
Det är kanske orättvist att tro att han ska nå dit varje gång.
Ja, men så är det ju också. Men vad som jag tycker är coolt med Hurula är ju att han, även om man tyckte att de här låtarna på Klassskivan var lite sådär, kanske i värsta laget lågmälda, så får de ju en helt annan kostym live.
Oh.
Och det är det som är riktigt häftigt. Det är ju där han verkligen lever upp och ger de här låtarna extremt mycket muskler och tyngd som de faktiskt förtjänar.
Ja, för det är ju hans element. Han har varit duktig på att fånga svärta och känslor inspelat också, men det är ju inte förrän man ser honom live som man faktiskt...
Nej.
Fattar hur bra det är.
Ja, men så är det ju. Det är vissa gånger man har sett någon live som låtar som man kanske på skiva har tyckt har varit okej. Okay. Ja, den här är en okej låt. Men när man hör dem live och får uppleva dem live, det är ju då den här poletten trillar ner att okej, okay, nu fattar jag.
Mm.
Och det är ganska coolt. Det är en ganska häftig egenskap att ha sådana olika skepnader på sina låtar.
Ja. Men för att återanvända ett begrepp från en podd för några veckor sedan, är det här en växare, tror du?
Nej, det tror jag inte.
Den bara är. Den är det man hörde, och sen kommer det inte hända något mer med den. Det är
nej,
inte, så att
inte
vi om 2 veckor sitter och tänker så här: oh shit, vad den här låten har växt. Det fanns nej, ju så mycket dimensioner i den här som man inte hörde vid den första lyssningen liksom.
Inte den här, utan det är i så fall en växare när man får höra den live. För så har det också varit att låtar som man kanske har tyckt har varit sisådär.
Ja.
Och sen när man har hört dem live, att då har de fått ett nytt liv. Och då börjar du lyssna på dem igen på skiva. För att du har det här minnet att falla tillbaks till. Men just nu så tror jag nog att den kommer nog inte växa. Det kommer att vara en helt okej betyg 3 låt.
Ja.
Inget mer än så.
Vilket är ganska svagt i hans värld.
I hans värld, absolut. Men som låt bara, eller ett russin utplockat, tycker jag att det är en bra låt. Så jag blev glad när jag hörde den. Och hoppas att mer de här låtarna kanske inpumpat lite mer taggtråd och nitroglycerin. Så kommer den skivan att bli riktigt jävla bra.
Vi hoppas på det.
Absolut. Och min andra lyssning, kanske inte är så mycket en lyssning som en så här anekdot som jag tyckte var väldigt rolig. 2013 släppte en artist som heter Sanna Hogeman.
Ja, det namnet känner jag igen.
Hon släppte 2013 en skiva som heter Buss 18 till dig.
Mm.
Och jag vet att jag lyssnade på skivan och jag är 99,9% säker att jag skrev en recension på dåvarande place to be joysign.se.
Okej, ja.
Och jag vet att jag skrev att det här var väldigt Melissa Horn. Det är anledningen till att jag tar upp den här, för att vi ska prata lite om Melissa sen.
Det kan komma en skivcirkel, så att säga.
Ja. Och att det här låter ju precis som Melissa Horn, och det här, alltså så, skivbolaget har sneglat och vi behöver en ny så. Men på den här skivan så fanns det en engelsk låt, bara gömd så där inslängd lite på måfå, som heter I Count.
Mm.
Som är ruskigt, ruskigt bra. Den är väldigt mörk och den är väldigt, alltså så där, det är en sån här låt som fastnar, till skillnad från de här andra svenska låtarna på skivan.
Okay.
Så då tänkte jag så här, men nu ska jag gå in och läsa den där recensionen och se vad jag skrev då. Men det var ju inte jag som hade skrivit den recensionen, det var ju du.
Va?
Ja. Så bara, jag har liksom gått och trott i 7 år här nu att jag skrev den där recensionen, och det var jag som gjorde Melissa Horn-associationerna. Men det var ju du, din jävel.
Och jag kommer inte ihåg den överhuvudtaget.
Nej, och jag har liksom gått, jag vet att jag har gått och sagt när någon har nämnt att ja, men den här låten var ju bra. Ja visst, vet du, jag recenserar den här för, men det var ju inte jag. Så men, där ser man vad,
hur, men hade jag rätt då? Hade jag liksom skrivit det som du trodde att du själv hade skrivit?
Ja, absolut. Men det var väl inte jag som hade tyckt så, utan det var väl, jag vet inte, men jag har inte skrivit någon recension på Sanna Hogman i alla fall. Men faktum kvarstår att låten I Count är väldigt, väldigt bra.
Det var jag som var trendsättaren helt enkelt då.
Det var väl det. Jag gick i dina upptrampade spår, tror jag. Men ja, så den dyker upp lite titt som tätt på mina så här daily mixes och allt på Spotify. Och den håller än. Det är en jättebra låt.
Ja, nej, det här måste jag ju gå tillbaka och både lyssna på och läsa, känner jag. För det, ja. Jag menar, namnet känns ju bekant, men det ringer ingen klocka.
Nej, men tyvärr så jag kollade igenom hennes diskografi lite, och tyvärr så har hon inte fortsatt på det här engelska mörkare spåret, utan det är lite, vad ska man säga, färglöst svenskt fortfarande.
Ja, lite som lite för många gör, kanske.
Mm. Faktiskt, men än idag fattar jag inte vad den där engelska låten gör där. Även fast jag är väldigt glad att den är där, så den känns helt malplacerad, men ja.
Ja, men det är väl de där små oförklarliga grejerna som ibland lyfter,
ja, men precis,
saker liksom, gör att man kommer ihåg grejer.
Och att inte någon med hyfsat musikvett bara fattar att det där var höjdpunkten på skivan.
Mm. Det är den här vägen du borde gå.
Ja, men precis. Ja, dåliga rådgivare.
Mm. Måste vara så.
Jag tror det. Ja, det var i alla fall mina lyssningar och mina recensioner. Mina stulna recensioner. Så då undrar jag självklart, vad förutom tagit nässpray och snytit det, har du lyssnat på?
Ja, vi kan ju tänka bort allt vad färglöst och grönt slem heter och istället tänka på mörka nyanser. För jag har...
Du kan inte tänka på något annat bara för du sa så.
Jag var i Jönköping i helgen och umgicks med lite gamla goda kamrater.
Ja, vad trevligt.
Och då satt vi där på något hotellrum och sniffade på en gammal portvinare. Och det kom på Russian Circles av någon anledning. Mm-hmm. Oklart varför, men då fick jag en revival på Russian Circles. Det är såna här band som dyker upp i playlist ibland, och varje gång som det gör det så får jag en sån här wow, här är ju svinbra. Och då snackar vi alltså en postrock-trio från Chicago, tror jag, som har hållit på i ganska många år. Ganska hård postrock kan man väl säga att det är. Men det är ju det här att bygga upp och ta ner och väldigt mycket känslor investerade. Ja, väldigt mycket nyanser, väldigt mycket dynamik, väldigt mycket saker. Det är långa låtar och det pågår mycket grejer i låtarna samtidigt. Ja, ofta ganska hotfull vibe i dem, skulle jag säga. Oj. Och ständigt framåtdriv. Så ska man lyssna på poster också, skulle jag liksom föreslå Russian Circles. För det,
Kan det vara en bra inkörsport?
Ja, man kanske ska börja med någonting lite mer lättuggat. Alltså om man aldrig har hört genren förut. Men det är inte så att det är liksom svårlyssnat så. Men, nej, men det är inte det enklaste man kan be sig på. Men det är mycket melodier också.
Jag som inte är jättebevandrad i den genren. Nu ska jag liksom sätta lite på stolen här. Men vad skulle du säga att man kan börja med då? Vilka är liksom fanbärare i genren?
Ja, det finns väl liksom... Jag brukar ju gilla tips om PG Lost, ett Norrköpingsband som är väldigt, väldigt finstämda i sin postrock ibland. Ja. Det kan vara en bra ingång.
Ja, just det.
Russian Circles är lite hårdare. De har haft in Kurt Ballow från Converge, som, eller Ballou kanske han heter. Jag vet inte hur det ska uttalas. Han har varit producent på flera av plattorna i alla fall. Och det gör ju att det blir en ganska tung, påtaglig ljudbild. Det är lite hans signum.
Just det.
Men de har någon låt som heter Youngblood, någon som heter Milano och någon som heter Muta. Bra startlåtar för att liksom förstå vad de handlar om. Svinbra band. Så att det har jag lyssnat på. Efter den här hotellrumssession så fortsatte jag att lyssna på Russian Circles även efter det. Grymt.
Ja.
Och sen dök det ju upp en liten singel i fredags också. Med en artist som kallar sig för Anders Enda Barnet.
Det stämmer. Brevet bekantingen.
Ja, och hans röst är ju lika intressant och drabbande som hans artistnamn är uselt. Skulle jag säga.
Nej, jag tycker det är briljant.
Jag tycker det är hemskt. Det är framförallt som man sjunger på engelska, så här, Anders Enda Barnet med Easy Way of Living.
Ja. Jaha. Jag tycker det är briljant.
Nej, jag tycker det är så dåligt så att jag blir arg varje gång jag ser att det dyker upp faktiskt. Men musiken är bra. Han släppte en grym platta för 4-5 år sedan som heter I Was Quiet. Lite väldigt fina ibland, lite mörka popsånger.
Ja.
Och den här singeln som han släppte nu då, Easy Way of Living, den är ju liksom egentligen en väldigt logisk fortsättning på det albumet, skulle jag säga. Det är inte mycket som ändrat, utan det låter som det gjorde då. Kanske att han har petat in en liten glad Nintendo-aktig synt på vissa ställen i den här låten som är lite
Nintendo-aktig synt.
Lyssna på syntljudet på den här slingan som ligger. Det är jävla mycket gammal Nintendo-känsla på den, skulle jag säga.
Cool.
Även om det säkert inte är tänkt gamer att det ska vara det liksom. Men det är det soundet. Men du har väl också lyssnat på den, antar jag. Men det är väl en fin liten Anders Enda Barnet singel liksom.
Ja, men där, absolut. Jag gillade förra skivan väldigt mycket. Så som du säger, det är en ganska direkt brygga från den skivan. Och jag blev absolut inte besviken, utan det är väldigt fin, varm popmusik.
Ja, jag vet faktiskt inte om det ska komma någon platta också, eller om det här bara var en singel som dök upp. Man kan ju hoppas att det kommer mer material.
Ja, men precis.
Han är ju, det är en sån här, förra plattan var en sån som man liksom satte på och sen gick den och snurrade flera varv och man tänkte inte så mycket på det förrän man insåg att fan, jag går här och mår rätt bra, jag får välbehag av den
exakt.
Musiken som är i bakgrunden.
Ja, och det är, vad ska man säga, vi har ju pratat lite om bakgrundsmusik några gånger, men det här är ju ändå bakgrundsmusik som pockar på uppmärksamhet på något sätt.
Det är bakgrundsmusik som också kan vara förgrundsmusik, vilket ju absolut är ganska stor komplimang, eftersom det betyder att det finns många lager i det.
Nej, och jag gillar namnet, det gör jag.
Nej.
Jag tycker det är ascoolt.
Nej.
Och just att han sjunger på engelska blir en helt annan dimension på det. Det är svincoolt.
Nej, det är orimligt.
I like it.
Nej, nu lägger vi, jag klarar inte det här, jag får lägga ner den här podden nu, kan jag inte prata om så här imbecilla saker. Steget från imbecilla saker till det vi ska prata om, som är lite huvudtema för det här avsnittet, är ju annars inte så långt, kan man säga. För vi,
det är det egentligen inte.
Vi tänkte ju så här att vi har grävt lite i oss själva och tänkte prata lite om så kallade guilty pleasures.
Ja.
Musik som man egentligen inte får lyssna på eller som kan vara dålig smak eller som man inte liksom ska kunna stå för. Jag har ju då, om jag får liksom, som ett intro till det här, så att jag har lite svårt för uttrycket guilty pleasures, för jag har lite svårt att se varför man ska skämmas för någonting som man tycker är bra. Alltså, varför ska någon annan få diktera smakpreferensen för vad jag får lyssna på?
Ja, men precis.
Men samtidigt, med... så, även om man tycker så är det ju så att om man i vissa sammanhang kommer och säger att man gillar något speciellt, så kommer man ju få negativa kommentarer och negativ feedback. Så är det ju.
Så är det ju.
Sen
så
kan man borsta av sig den, men man kommer otvetydigt få den, så det är ändå ett rimligt ämne att prata om, tänker jag.
Ja, och jag, alltså det här med skämslåtar och skämsskivor och sånt där, men jag har inget sånt. Jag vet förr när man med sin CD-samling fick sen frågan, har varit här dina skämsskivor då? Men jag har inga skämsskivor, jag skäms inte för att lyssna på någon musik, eller alltså, jag står för allt jag lyssnar på.
Ja.
Sen som du säger, sen kanske dålig smak att lyssna på viss sorts musik. Ja, absolut. Men ändå så står jag för det. Och en bra låt är alltid en bra låt.
Ja, men man måste ju få vara smaklös ibland också.
Ja, men så är det ju lite. Och jag kände det här när vi resonerade fram det här inslaget. Att jag såg det här lite som en så här terapistund. Skönt att få prata av sig lite. Att jag vill inte begrava det här längre.
Ja, jag behövde inte... tänka särskilt länge förrän jag hade 3 punkter, kanske 4 till och med, som är sånt som ligger mig rätt varmt om hjärtat till stora delar, men som jag vet inte är det jag ska plocka fram och berätta om ifall jag ska göra ett intryck i andra sammanhang liksom. Nej, men det finns det andra artister man pratar om. Thåström, det är fint kulturellt, ja, godkänt, då tar vi och pratar om det här.
De här låtarna vi och artisterna vi ska ta upp nu kanske inte ger de här kreddpoängen.
Nej, det här är inte det kreddiga avsnittet. Det Nej. Kan vi slå fast. Men om vi nu har gjort något kreddigt avsnitt någon gång.
Det tvivlar jag starkt på.
Väldigt tveksamt.
Men samtidigt så är det ju sån här musik som... Jag hoppas att vi går i bräschen här på något sätt. Och att folk som lyssnar här och så bara... Ja, vet ni vad? Handen på hjärtat. Jag också.
Ja, nej, vi vill väl att folk biktar sig efter det här. Vad är era liksom guilty pleasures? Det är bara att skriva i de sociala medierna. Sök efter Musikrådet så hittar ni oss där på Twitter och Facebook och Instagram och allt vad det heter.
Ja, vi dömer ingen.
Nej, och vi kommer ju i vanlig ordning göra en spellista till det här avsnittet som ni hittar i avsnittsbeskrivningen, där vi lägger med alla de här sköna låtarna som vi kommer prata om nu.
Ja, precis. Och då har ni ju en ursäkt till att lyssna på sån här musik.
Exakt.
Skyll på oss, det är okej, skyll på oss bara.
Nu rycker vi plåstret.
Vill du börja då? Vill du köra bara?
Ja, absolut, jag kan starta för en gångs skull. Och det första som kommer upp för mig, det är ju Eurodisco. 90-talets Eurodisco-scen som jag är djupt förälskad i, alltid har varit. Kommer
ända sedan det kom vara. Liksom.
Ja, när det kom och sen hela vägen fram. Och då liksom en inkörsport någonstans med DJ Bobo. Let the dream come true. Som sen fortsatte genom alla artister. Och Basic Element var väl egentligen det största bästa, skulle jag säga. Om man blickar tillbaka till mitten 90-talet där. Och Eurodisco är svår, för att det är många som liksom, men går jag på fest, då kan man gå ut och dansa till en Eurodisco-dänga. Men det är ju ingen som skulle erkänna att de sitter hemma och lyssnar på det, för då dansar man och lyssnar ironiskt, för det är det sköna gamla 90-talet.
Ja, men
men jag skulle säga att Eurodisco-scenen är ju faktiskt, alltså den gamla då, det har varit svårt att återskapa den i modern tid på ett bra sätt. Men jag ska säga att det är bra på riktigt. Riktigt jävla bra på riktigt.
Ja, alltså jag har ju kanske inte samma förbless för den Eurodisco, men jag kan ju komma på mig själv och du vet lyssna på så här gamla Scooter-låtar och sånt där.
Ja.
Det var väl liksom kanske lite Eurodisco marinerad
in i... Ja, men precis. Det finns beröringspunkter även om det inte är den här tuggummisöta Eurodisco kanske.
Nej, det var väl kanske folk som tröttnade lite på det sockersöta Eurodisco med en söt tjej som sjöng och någon tuff kille som rappa.
Ja, precis.
Det blev ju något vinnande koncept i slut och tyckte att nej, men nu ska vi göra något lite hårdare, och då kom tyskarna från Lund, höll jag på att säga, men tyskarna från Scooter.
Ja, precis vad jag tänkte, ja.
Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var livsfarlig musik först, men ändå så drog jag till och tyckte fan, det här är ju ascoolt.
Oh.
Och jag kan fortfarande slänga på Move Your Ass och tycka att fan, det här är ju bra.
Oh.
Det här är ju bra. Men samtidigt som du säger, Eurodisco med en, ge mig en gammal Mr. Vain och jag är helt såld.
Mm. Klassisk hit.
Ja, men så är det ju. Och jag vet inte om det är, men kanske för att man har sådana minnen och allt. För mig tror jag det är så, snarare att jag tycker att det är så bra.
Ja.
Men jag blir varm av det på något sätt. Och men så kan jag sjunga med i varenda jävla låt.
Men tar du Scooter som exempel, så är ju de ett band som fortfarande gör ganska seriösa, inte helt tokiga livespelningar.
Nej, så är det.
Så att de har ju fortfarande hållit fast vid det där. Att jämföra då kanske med Basic Element, som jag håller väldigt varmt om hjärtat, men om man blickar tillbaka på mellan 93 och 96.
Mm.
Och bara vilka singlar de släppte liksom. The Promise Man, Touch, Leave It Behind, The Ride, The Fiddle, This Must
The
Be a Dream,
Fiddle, ja.
Oh. Queen of Love. Alltså det var ju så våldsamt många. Men sen såg jag ju dem på Vi som älskar 90-talet, för några år sedan. Och på den festivalen, man får ju ta det för vad det är, där är det ju många som går upp och är klacksparks dåliga. Men Basic Element gick upp och var genuint patetiskt på allvar dåliga.
Oj.
Liksom, så jag tog sig själva på stort allvar. De har Linda Rosing, hon heter väl inte Rosing längre, hon har gift sig med han den drivande Peter Telenius i Basic Element.
Linda som, Basic Element.
Som springer omkring och mimar till låtarna.
Oj.
Och de har försökt göra ny musik som ska vara någon sorts modern grej. Det var, och han tog sig på så våldsamt stort allvar och stod och skulle prata, och man bara,
oj.
Skämskudden har aldrig varit större, och ilskan över förstör inte det här fantastiska
armet. Ja, men precis.
Ni var ju bäst, ni gjorde ju hur bra som helst, och det här är ju en patetisk kraschlandning liksom.
Det
men
är ju
det risken. Förstör ju inte, det förstör ju inte alls någonting av den musiken som de gjorde. Jag kan fortfarande säga att Basic Element blir varm i själen och lycklig när de här gamla låtarna kommer på.
The Fiddle är ju riktigt bra. Den kan jag ju hålla med om att den är stor.
Ja, och dagens dansmusik, må den än komma som house eller trap eller hiphop eller vad den än gör, den kommer ju aldrig i närheten av vad Eurodiscon gjorde. Och de här pionjärbanden mycket ner från Tyskland och Österrike och Sverige. Sverige var ju också
Sverige var ju ganska stora ändå.
Ja, det fanns väldigt mycket olika band. Om man plockar fram de här gamla Absolut Dance-skivorna så blir man ju varm liksom.
Just det. Jag tror jag har min Jabba Dabba Dance-skiva någonstans fortfarande.
Ja, och sen kom de ju, det fanns ju en dansk våg också där som kom efter Aqua med Cartoons och Superheroes och allt
just
vad de hette.
Det.
Days, Superhero Lover.
Ja,
det,
inte,
det finns mycket.
Någon som gjorde någon Tamagotchi-låt
Tamagotchi.
Just det,
Man blir ju glad och så. Det finns ju en anledning till att jag gick igång som fan på Günther när han kom sen, eftersom han anspelar lite på den där arvet också, även om han gör det i en modernare touch.
Ja, det blev ju någon slags återuppbyggnad av det där sen, som kanske, det blev ju absolut inte lika populärt, men det var ju ändå några tappra som försökte bringa liv i den här genren.
Jag hoppas fortfarande på att det kommer en ny revival.
Ja, men om vi säger så här, dansmusiken har väl aldrig varit större än vad den är idag, med alla dess avarter och allt, så det är nog inte omöjligt.
Nej,
det finns ju
allt går ju i cykler, så att
Ja, så är det. Och det finns ju onekligen en publik för de här, som du sa, vi älskar 90-talet. Jag menar, de säljer väl ut alla sina spelningar runt om i Sverige, så ja, publik finns det ju.
Ja, E-Type ska ju nämnas också, inte att förglömma. Väldigt viktig del av den liksom riktigt bra Eurodisco.
Ja, men där har du väl en som tar sig själv på för stort allvar.
Eller? Nej, har du jag sett har honom sett live? En...
Ja, det har jag faktiskt.
Det är så mycket självironi.
Han är ju en clown ju i och för sig. Det är sant. Det är i och för sig sant. Men jag bara tänkte på att jag vet.
Han kör Angels Crying som öppningsnummer och det smäller bomber och han är liksom så taggad så att han kan inte låta bli att sjunga med i liksom syntslingen. Alltså det är ju tramsigt men fantastiskt ändå.
Jag hoppas, ingen vore gladare än jag om Eurodisco fick en återuppståndelse. Det hade varit
jag skulle vara glad.
Ja, du, okej, du först och sen jag. Jag är ju uppväxt med dansbandsmusik.
Ja.
Det spelades ju väldigt ofta i mitt hem när jag växte upp.
Mm.
Och nu är det inte så att jag ska krypa till korset och säga att jag lyssnar på dansbandsmusik, för det gör jag inte. Men det finns en låt från det här som jag på något sätt bär med mig som ett väldigt ömt minne på något sätt. Som fortfarande står ut och som jag än idag kan tycka är nog fan en av världens finaste låtar. Och det är alltså Torpa Rock med Sven-Ingvars.
Mm.
Den är... Jag blir så genuint varm i själen när jag hör den. Jag vet inte varför. Jag tycker att det är en bra låt, absolut.
Men sen var det en av dem som snurrade mest hemma hos er då?
Inte nödvändigtvis, men den var en av dem som man, jag tror, hajade till lite.
Mm.
Och sen har den bara växt och växt och växt och växt. Och så nu sitter den på något sätt tatuerad i hjärtat för alltid. Och det är ju en sån, om någon säger, ja, men sätt på en bra låt då. Ja, det kan jag. Och så sätter man på Torparock och får men en toffel kastad i huvudet. Ja, men precis. Så bara, men fan, känn på den istället. Den är ju helt magiskt bra.
Men dansbandsmusik är ju stämplat som töntigt, liksom.
Ja.
Sådär. Det är låg klass på det. Men ändå så... Alltså, den genren är... Spännvidden är ju så väldigt lång om man bara tittar mellan den värsta vikingarna, dängan, till... Alltså torparock eller vad som.
Ja, liksom. Precis. Jo, det, och sen,
jag hur ska man egentligen definiera det där dansband? Är inte det mer fenomenet att det står ett par lite tramsigt leende herrar i kavajer?
Jo, kör, men precis. Liksom. Samtidigt så var ju dansband, alltså dansbandsmusiken nu är ju, den är ju glättig, leende, ja, men sådär. Men,
ja, men det är det man föreställer sig när man
hör dansbandsmusik. Ja, men så är det absolut. Men dansbandsmusiken förr var ju på något sätt... Ja, men det var ju dåtidens popmusik.
Ja.
Det var ju det folk lyssnade på. Alltså, nu pratar vi 50, 60, 70-tal så. Och det var ju helt utan skam i kroppen som man snodde dåtidens pophits. Och så gjorde man om dem. Bytte tempo, satte en svensk text på, boom. Och så har vi en überhit liksom.
Ja, det finns massa sådana på gamla dansbandsskivor, ja. Nu när du säger precis. Det. Så tänkte jag, men det här är väl... Ja, just det.
Ja, det här känner jag igen. Ja, ja, ja. Nej, vi bara tar den rakt av. Skit i licenser och allt. Vi bara kör den och så spelar vi in den.
Det är ingen som märker något.
Nej. Nej, så jag tycker det är... Jag kan komma på mig själv och lyssna på, du vet, den här gammal Sven-Ingvars och allt vad det heter. Och tycka att det är bra. Men nu pratar vi liksom kanske 50, 60, 70-tals versioner av det hela. Sen vart det ju bara för konstigt. Så...
Största exemplet, Lasse Stefans. Vad hette den som låg på svensktoppen i 158 miljarder år? Sista juvåren hette den.
Sista juvåren, ja.
Det är väl ändå en rätt skön låt. Även om den är liksom inte... Den är inte såhär dansbandsglättig heller.
Kanske. Nej, men precis. Det är ju lite mer som en nästan dansvänlig balladlåt så.
Ja.
Men den har ju alla de här boxarna man ska checka i. Är det här en dansbandslåt? Check. Saxofon? Check. Dansbands eller dansvänlig? Check.
Ja.
Enkeltext? Check. Så ja, men visst. Och den låg ju typ 68 år eller något på svensktoppen.
Ja, något i den stilen. 69 kanske.
69 år. Alltså det, ja, precis. Men så där har jag ju en liten sån här. Jag blir alltid lite extra varm i hjärtat när det kommer gamla dansbandslåtar faktiskt.
Sen har du ju liksom, kommer väl den här liksom pojkbandsgrejen av det också med Arvingarna och allting.
Ja, men
Barbados
precis.
Och sånt.
Ja,
som unga, kom in på. Jag vet inte, jag är dålig yngre... på årtal, men det måste väl ha varit slutet 90-talet eller var det början
2000-talet? Ja, men det tror jag, med Eloise och allt
ja,
det där.
Ja, precis.
Ja, men precis, då blev det ju något helt annat. Då,
Diddley
då var det ju
någon låt som hette också, som var sån där tuggummi.
Alltså, han var med i Melodifestivalen.
Ja, var det den? Ja, det var det kanske.
Ja, jag tror det. Jo, men det var det ju. Och då blev det ju något annat av det. Då kommer jag ihåg att då spelades det ju helt plötsligt på krogen. Den här Eloise och allt och vad det nu var. Så då var det ju en ny publik som upptäckte dansbandsmusiken. Men ja, så jag vet inte vad de här gamla rävarna gör. Om de lever än idag.
Jag tycker den är svår, den genren. För jag tycker liksom att blir det mycket dansbandsmusik, det här glättiga, då blir det lite jobbigt. Men samtidigt, ja, men så precis, finns ju hitsen att plocka ur det som är bra. Och jag vet ju, oh, att det, ja, är många som känner någon form av värme, oftast nostalgisk förknippad till kanske föräldrar eller så som har spelat det, som,
ja,
med dansbandsmusik kommer på, så blir det lite glatt liksom.
Ja, men så, för jag tror alla, i alla fall kanske från våran generation, har ju någon relation till det. Spelar du för dagens liksom 15-20-åringar, så tror inte jag de fattar på samma sätt, men vi har ju ändå någon slags relation till det. Vi, ja, vet ju vad det är, och liksom fenomenet dansband. Säger du dansband till en 15-åring idag, så tänker de väl kanske på Swedish House Mafia eller något sånt.
Ja, det är väl nästan nutidens, ja, dansband på sitt sätt.
Jo, men det är ju lite, och det här med folkparker och allt, och man har hört historier om det och så. Det är ju häftigt, det är ju jättehäftigt att vi har varit med om ett sånt fenomen.
Mm.
För de var ju rockstjärnor, de här,
ja, ja,
dansbanden. Och det är ju jävla coolt, tycker jag. Ja, så det dansband värmer min själ lite extra faktiskt.
Då går jag vidare till min andra punkt då. Får vi se, här kanske jag får mothugg av dig. Du ska bli den starka smakdomaren då. Men Per Gessle.
Oj.
Det här är en sån... det är rätt märkligt, för säger man att man gillar Roxette, då får man med sig alla. För alla, ja, gillar Roxette. Alla tycker att Roxette var bra skit. Men säger man Per Gessle, då, hur stor han än är och hur mycket han än har sålt och hur populär han än må vara, så finns det alltid folk överallt som säger bara Per Gessle, jävla skit liksom. Ja. Om man utger sig själv för att vara någon som är musikintresserad,
ja,
så får man inte gilla Per Gessle oftast. Vilket är jäkligt konstigt, för Per Gessle är ju ett musikaliskt geni. Han kan ju liksom inte ta i någonting utan att det blir väldigt, väldigt hittigt.
Nej, så är det ju. Alltså, du kan vara lugn. Per Gessle är ett jävla geni. Han är det. Han är, ja, jag vet inte. Jag skulle nog sätta han, om inte högst upp, så i alla fall väldigt, väldigt högst upp bland musikaliska hjärnor i det här landet.
Mm.
Definitivt. Definitivt.
Jag har en liten teori om att han ändå är så bespottad, eller kan du hålla med om den bilden liksom, att man får inte,
ja, oh ja,
gilla, oh ja, Per Gessle, det är töntigt liksom. Jag tror att,
ja,
han är ju ingen större textförfattare, eller det är han ju i och för sig, han kan skriva allmängiltigt trams så att det går hem hos folk i breda lager. Det är väl också, ja,
en konst.
Skicklighet och en konst, men, ja, det är ju ganska banala och ganska töntiga texter. Här kommer alla känslorna på en och samma gång, och,
ja, men
sitter,
precis,
på en sten vid, i en skog i en sjö och liksom, ja, sådär. Det,
jag går och fiskar.
Ja, det kanske är lite tramsigt. Ja. Men att det ställer sig i vägen för musiken på något sätt. Och jag tycker nästan att han är som starkast när han är solo. Alltså, han släppte en platta i slutet på 90-talet som heter The World According to Gessle, som är lite experimentellt rockig.
Ja.
Som gick väldigt obemärkt förbi. Ingen, ja, som pratar om den. Den är ju en briljant rockskiva med både ballader och lite upptemponummer och sånt som jag kan plocka fram ganska ofta. Och det här, ja, som han släppte 2017, de här två syskonplattorna som heter En vacker natt och En vacker dag.
Ja,
de är ju
det,
helt fantastiskt. När han hade varit och spelat in, jag vet inte om det var i Nashville eller hur det var liksom. De kan framstå som platta och lågmälda från början, men de bara växer och är ju helt fantastiska arrangemang och låtar och sådär som jag lyssnar jättemycket på. Jag tycker till och med den här Massarinplattan som man gjorde med Här kommer alla känslorna, det var rätt kul också. Det är ju hit.
Ja, liksom.
Det är ju bra, man blir glad av att lyssna på hans sologrejer.
Ja, jag tänkte på den där plattan du nämnde, The World According to Gessle. Det finns det en låt med som heter Take It.
Ja.
Och jag skulle nog, alltså, jag skulle välja bort alla Gyllene Tider och alla Roxette-låtar bara för den. För den är så sjukt, sjukt bra. Och det är lite så här typiskt Gessle att, ja, den är helt okej poprocklåt som du säger, som han gör så bra. Men i, jag tror det är typ andra versen, så, ja, kommer det så här Hammond-orgel och lägger sig lite i bakgrunden. Alltså, vi pratar 2 sekunder kanske.
Mm.
Och sen dyker inte den upp mer. Men de 2 sekunderna gör hela låten.
Ja, men det är mycket som honom. Han har, ja, ju fått bilden av sig för att vara banal. Det är lätt, ja, trallad pop med töntig text. Ja, det kanske det är. Men det finns ofta ganska intelligenta detaljer som lyfter helheten, ja, i, precis, de här låtarna.
Ja, Och jag vet på gamla Gyllene Tider låtar som den här flickan i en Cole Porter sång, när han liksom bara blandar in några engelska fraser i två röda läppar på 42nd Street. Alltså sådana saker. Det jag tycker är skitsnyggt. Och det är ju hans briljans som skiner igenom där. För det är ingen annan artist, i alla fall vad jag kommer ihåg, som hade gjort så då. Nej. Bara så här små, små, små strössel av briljans. Tycker jag. Det är hans grej.
Ja, och så den här liksom känslan för att sätta ihop enkla delar till en oerhört smittsam helhet. Nej, jag tycker han är väldigt, väldigt bra. Ja. Underskattad kan man inte säga, för han har ju sålt så sjukt mycket och är så populär i stora lager. Men just det här, det kanske är för att den är så stor att man inte får gilla honom om man utger sig för att vara en musikintresserad person. Jag vet inte.
Ja, det är
klart, den här klassiken framgång... när ett band blir stort eller en artist blir stor, så kommer hela skaran av alla som måste hacka på den också.
Ja, men precis. Men ja, det ligger ju säkert någonting i det. Jag kan inte tänka mig att någon av hans... Alltså, men det ska hackas lite på. Ja. Jag vet inte om det är att framgången sticker i ögonen på folk eller vad det nu kan vara. Att han har ju byggt en karriär på nödrim och...
Jo, men det är ju hans grej.
Banaliteter. Ja, men precis.
Ja, Per Gessle är kung. Har vi slått fast det?
Ja, han är ett geni. Ja, alltså från Per Gessle kanske ändå inte steget är så himla långt till min nästa punkt, som är svensk schlagerpop.
Okej. Den liksom inramningen av det. Ja. Det är intressant att höra.
Ja, alltså jag är inget jättefan av Melodifestivalen och såna här saker. Jag tycker bara att det har blivit en så stor apparat liksom. Ja. Det är ingenting som lockar längre. Men de här, det kanske inte är så mycket sånt längre nu, men det var lite så förr i alla fall, vet jag, att varje tävling, det fanns ju ett visst slager sound. Det skulle vara på ett visst sätt.
Ja. Så är det väl fortfarande.
Jo, men lite så är det ju.
Men du inte i alla med fall en tonartshöjning så... i slutet så vinner du inte.
Nej, då är du kört. Då är du bränd. Och de här låtarna har i och för sig tonartshöjningar. Men varje år, varje tävling, så var det en dödsdömd låt med.
Är vi på 90-talet nu eller är vi
senare? Slutet 90, början 2000, okay. Där någonstans. Mm. Jag har inte exakt koll på årtalen, men... Och då är det ju alltså pop, enkel, rak popmusik, nästan åt indie-hållet.
Ja.
Som egentligen man visste inte, ja men det här kommer ju ingen att rösta på. men vi tar med det ändå för att få lite variation i det musikaliska utbudet.
Ja.
Och då har vi då till exempel Poets. Vad spelade för roll? Från någon gång, jag vet inte när det var, men han Jimmy Jansson på sång.
Okej, jag vet inte om jag har hört ens.
Alltså vilken jävla poplåt det är. Den är så sockervadssöt. Så, alltså, det är nästan som man får, du vet, så här, ilningar i tänderna när man lyssnar på den.
Men är det så här Jimmy Hilsson stuk liksom?
Ja, den är lite rakare, lite tuffare. Ja. Men ja, den är så jävla bra. Och sen den här Yeah Yeah Wow Wow till exempel. Den gamla klassiken med han Martin. Ja.
Du är så...
Yeah, fantastisk popmusik.
Den gjorde ju... Svenska Björnstammen var det, som gjorde en enormt bra cover av den för ett gäng år sedan. Låg i slutet, gömd lite på en platta. Då där de liksom verkligen tog ner den och gjorde det till en sorgsen ballad istället.
Ah, okej. Okay. Det låter ju coolt ju. Och sen har vi Axel Algmark, som gjorde en låt som heter Kyss mig.
Nej, det är också helt över mitt huvud.
Ja, du ser. Det är inget så här som går till historien, men vilken poplåt det är. Som om natten var skriven utav Plura, sjunger han. Då förstår man ju vad det är för typ av fest.
Men hade de här låtarna, eller Yeah Yeah Wow Wow blev ju en stor hit förvisso.
Ja, den blev ju ganska stor.
Men de här andra som du nämner, hade det tjänat dem att inte vara med i Melodifestivalen? Hade de blivit större av det, tror du?
Inte för min del tror jag inte, för då hade jag nog inte hittat dem.
Ja, men för en större publik. Ja, eller en mer indie-publik, liksom, om man säger så.
De hade ju säkert fått en annan kreddigare stämpel på sig, det tror jag.
De hade fått en 4 av 5 i nätmagasinen istället för 2 av 5.
Samtidigt så tror jag det är jättesvårt att stå emot det här att antingen så ger vi ut det här på vårt bolag nu och du kanske får, det här var på den tiden det såldes skivor liksom, så säljer du kanske 1000 singlar. Eller så går du med i Melodifestivalen och framför den här låten. Du kanske inte säljer lika mycket singlar, men du blir ändå ett namn så folk vet vem du är. Och får vara med i tv-program och sådana grejer. Alltså den avvägningen måste ju vara jättesvår som artist.
Ja, de flesta gör ju avvägningen att vara med.
Ja, så, men precis.
Det är ju, väl den smarta vägen att gå.
Ja. Ja, faktiskt. Och sen har vi ju då, till råga på allt, Lasse Lind.
Ja, han var med 2 gånger, tror jag.
2 gånger med 2 helt fantastiska poplåtar.
Du behöver inte vara rädd.
Du behöver aldrig mer vara rädd.
Så ja, precis.
Och kommer du ihåg vad den andra heter? Briljant titel.
Det gör jag säkert när du säger det.
Som kom sist. Jag ska slåss i dina kvarter.
Så, precis.
Ja. Den kom sist.
Ja, fast det kunde man ju räkna ut på förhand.
Ja, jag vet inte. Vänta, vad fan han sjunger. Jag ska skrika så högt att änglarna ramlar ner. Jag ska slåss i dina kvarter. Oh. Dansa gata upp, gata ner. Alltså det är ju, ja.
Var tog han vägen folk inte förresten? Fattar. Lasse Lind är typiskt den här artist som bara, det var ganska mycket hype runt honom och sen plötsligt så var han borta.
Kul att du frågar. Jag har googlat. Hans låt blev använd i något sydkoreanskt program.
Ja.
Någon av hans låtar. Programmet och låten blev en überhit. Så därför så började han rikta sig lite mer mot den sydkoreanska marknaden. Och 2009 så flyttade Lasse Lind till Sydkorea.
Jaha.
Jag vet inte om han är tillbaka på svensk mark, men det var vad som stod på Wikipedia.
Så 11 år sedan så försvann han från den svenska radarn.
Ja, han är i Sydkorea. Eller han var i alla fall. Så det är lite coolt.
Ja.
Det är en liten framgångssaga ändå. Trots att man kommer sist i Melodifestivalen så kan man bli stor i Sydkorea. Tänk på det, ni artister.
Han var ju ändå, jag vet när han kom sist där andra gången. För du behöver aldrig mer vara rädd, var ju först.
Ja,
men när han kommer den andra var han ändå, han framställdes som jävligt okräddig på något sätt. Lite töntig.
Ja, okej.
Okay. Har jag för mig.
Men jag har bara hört låten i efterhand. Jag såg den inte i det sammanhanget så att säga. Så, ja. Men jag tycker att det är briljant popmusik de här. Det är så sockerbads sött alltihop och jag älskar det.
Ja. Ja, det var bra exempel faktiskt. Det är sådana låtar som man nästan har förträngt, men som man blir lite så här, oh just det, när du tar upp det. Det var ju han.
Ja, men ja, det är lite promenad längs minnenas allé.
Ja.
Jag har egentligen inga mer.
Ja, jag har en till som jag kan kasta in här som vi ska djupt ner i skiten.
Oj. Så,
könspunk. Ett band som heter Vrävarna från Borås.
Okej.
Och man kan ju tycka vad man vill om könspunkten. Är ju ganska underhållande.
Ja, det kan man.
Alltså, jag kan ju tycka att det är roligt på riktigt när de sjunger rövhål. Liksom.
Ja, men det är ju.
Det är så att man myser lite inombords. De har en låt som heter Taya Kossa som liksom börjar med någon sorts basgång. Och sen så kommer det rövhål. Och så kör de. Jag blir glad varje gång.
Liksom ja, men man
det får man inte erkänna, man får inte tycka att det här är kul på riktigt. Men jag menar, det är ju 50% av mänskligheten fnissar när de fisar och tycker att det är jätteroligt med sina egna fisar. Bara 10% skulle erkänna det. Och det här är väl lite samma sak. Och Vrävarna är ju, de är väl inte så jävla bra på att spela. De finns fortfarande för övrigt. Har blivit farbröder nu. Det är lite ont när man ser dem står och sjunger om animalsexuell, ja, sånt där.
Aktivitet.
På sitt Instagram-konto och är närmare 50.
Oj, ja.
Det är inte riktigt lika bra då.
Sant.
Men alltså, de har en rockig punknerv i sin musik som är ganska medryckande och gör att de har gjort en del låtar som är rätt bra. Så att om du hade bytt ut de här texterna om att ligga med djur och runka med kondom och allt vad de sjunger om, så hade de kunnat slå, tror jag liksom.
Är musikmässigt är det så pass bra, menar du?
Ja, men man sätter dem mitt emellan Dias Alma och De Lyckliga Kompisarna liksom. Det är lite mörka med det lite poppigt driviga sådär, liksom.
Ja, just det.
Och ganska svängiga. De har släppt, har inte släppt så mycket, men deras stora platta kom väl där slutet 90-tal kanske. Heavy Metal Rövhål. Stor hit. Det är ju kul.
Ja, det är ju kul. Men ja, som sagt, jag förstår om det kanske inte är så kreddig musik.
Nej, och det blir ju svårt när man ska vara lite kul och dra på en sån där låt i något sammanhang där det inte går hem. När det bara blir tyst.
Nej, precis. Nej, jag förstår.
Va?
Ja, vad sjöng han precis?
Men, ja. Men handlar den här låten om en prost som tar någons ko och börjar ligga med den? Det var ju konstigt.
Ja. Ja, det gör den. Fick 3 grammisar.
De turnerar fortfarande och gör spelningar. Eller gjorde innan corona i alla fall.
Ja, okej.
Okay. Så att, ja.
Ja,
den får man inte gehör för som den goda smaken i alla fall.
Nej.
Sen tycker jag, alltså, könspunken är ju en genre i sig som man skulle kunna göra ett helt avsnitt om. Finns ju många som älskar Onkel Konkel och jag menar, Eddie Medusa är väl också där. Så det är inte min kopp te riktigt, något av de banden.
Nej.
Eller artisten, men jag vet inte, rävarna har fastnat liksom. Det,
ja.
Det är festligt.
Ja, det är ju, det låter ju som en viss, en speciell sorts genre och musik som jag inte alls är bevandrad i, men jag är väldigt glad att du tog den stafettpinnen.
Man måste ju kunna lyssna på det för vad det är. Det är det liksom, får man svårt för det så är det nog för att man tar saker på för stort allvar.
Ja, men det är nog sant. Menar,
världen sant. Går inte under för att någon sjunger om att ligga med kor i en punklåt.
Nej, nej. Det hoppas jag verkligen inte att det är. Det finns värre saker som händer i världen.
Alla de här eländigheterna som har drabbat Melissa Horn kanske, för att nu ska vi gå vidare till skivcirkeln och en debut som heter Långa nätter från 2008 som,
ja.
Du valde den och den är väl inte så upplyftande om vi ska se till textteman och så vidare.
Nej. Alltså när jag har ju hört skivan, jag tror jag äger skivan till och med. Men ett citat dök upp i mitt huvud från den här High Fidelity-filmen.
Ja.
Nick Hornby, ja, och så.
Med John Cusack.
Ja, men precis. Där han då undrar, vad kom först, musiken eller misären?
Ja, bra fråga.
Lyssnar jag på musik för att jag var
miserabel? Eller blev miserabel? Jag miserabel för att jag lyssnade på musik?
Exakt. Och jag vet svaret nu efter att ha lyssnat på Melissa Horns Långa nätter.
Du blev miserabel av att lyssna på musik?
Jag blev ju deppig.
Ja.
Man blir ju deppig.
Ja, det är mörkt.
Det är jättemörkt.
Det är mörkt. Det är, och sen, hon har ju släppt massa plattor genom karriären och det fortsätter ju vara ungefär lika mörkt hela tiden.
Ja, så är det ju. Och det är ju, alltså hon ska ju ha en jättestor eloge, tycker jag, att hon gång på gång på gång tömmer sitt hjärta. För det är ju verkligen det hon gör.
Ja, verkligen.
Hon tömmer ju sitt hjärta på ord och bara spiller ut över massa vita papper. Och det här är mitt liv och det sjunger jag om. Och det blir ju väldigt äkta.
Mm.
Och lite som med Christian Anttila vi pratade om förra veckan, så lyssnar du ju,
ja,
på ett annat sätt när det är sån typ av texter. Per Gessle skulle aldrig kunna skriva en sån här text till exempel.
Nej.
Som, alltså, så. På gott och ont. Vissa klarar det och kom undan med det.
Mm.
För jag tror ju på det hon sjunger och det hon säger.
Alltså jag tror det finns en viktig aspekt i det där också, hur hon sjunger och på vilket sätt hennes röst låter. Mm. För en sån här platta, det skulle lätt kunna bli alldeles för mycket självömkande. Det är för mörkt, det är för deppigt, det är för eländigt liksom, snyft. Men hon har ju ett, hon har ju
uttryck.
Först och främst en väldigt fin röst, men sen sjunger hon också på ett sätt som gör att orden känns.
Ja.
Som gör att det låter på riktigt. Det låter som att hon sitter där och är deppig över det här som hon sjunger om just nu för att det har hänt. Ja, men liksom sådär. Så det blir ju inte det här banala som olyckliga kärlekstexter ofta kan bli. Jag kan, det är svårt för det där, för att har du inte ett uttryck som verkligen griper tag och talar så blir det ju platt. Men hon har det uttrycket i rösten och det gör att det blir intressant även om man tycker att det är lite väl mycket elände.
Ja, och sen är det ju inte, sen jag tror att det blir så bra också för att det inte är så stor produktion. Jag tror mycket av det hade på något sätt fallit bort då om du hade haft en stor produktion. Nu är den väldigt avskalad.
Ja, det är bräckligt. Jag gillar det bräckligt.
Ja, det är det. Det är bräckligt och skört. Mm. Så ja, jag tycker att det är en ganska bra skiva, men som man kanske ska lyssna på i måttliga mängder.
Ja, precis. För det, låtarna är, det är ganska mycket samma sak om och om igen. Både musikaliskt och textmässigt.
Ja, där. Jag fick så här matjämförelser. Att du kan ta massa olika ingredienser som du tycker är goda.
Ja.
För lite som att jag tycker alla låtar på skivan är bra. Varje låt är en potentiell singel. Men som du tar alla de här maträtterna som du tycker är goda, det är ju inte en garanti för att själva maträtten blir bra.
Nej, nej, så är det.
Och lite så är det faktiskt här, tycker jag, att som enskilda spår funkar det. Men när du sätter ihop allt, då blir det bara för mycket.
Mm. Ja, men jag håller med om den spaningen faktiskt. Det är lite samma känsla jag får också. Man stänger av lite efter ett tag för att det blir lite väl mycket samma. Man slutar lyssna fokuserat då. Ja. På något sätt. Sen är det ju också en debut. Och jag tycker väl att det här är bra, men det känns också att det här är några liksom trevande steg på vägen mot det som sen skulle komma. För jag tycker att de plattorna som kom efter, som, vad heter de? Säg ingenting till mig, va? Och innan jag kände dig. Alltså de som kom efter,
just det.
De är starkare. Det här är liksom vägen som ledde fram dit på något sätt. De testade sitt uttryck här.
Ja, men precis. Nej, men precis som du säger, som debut så tycker jag att hon absolut kommer undan med det. Och att det var en ganska bra inkörsport i vad som komma skulle. För att det är ju inte så att hennes sound eller hennes texter har förändrats speciellt mycket. Det är väl bara att hon har blivit lite proffsigare på det hon gör.
Ja, precis, lite bättre på det hon gör.
Ja,
exakt.
För vi har en sån här stående skämt här hemma när det kommer en sån här Melissa Horn-låt på det, att hur mår Melissa Horn egentligen?
Hade hon inte, sa hon väl i samband med någon turné i någon där mellansnack, att hennes mamma frågade oroligt,
ja,
mår du? Ja, det kan man ju förstå efter det här bäckmörkret som liksom vecklas ut skiva efter skiva.
Jag har ju sett henne live några gånger och de gångerna jag har sett henne på en stor scen utomhus, då har det ju tyvärr fallit pladask.
Ja.
Men så såg jag henne i Norrköping här i så här konserthus med sittande publik och allt sånt. Och då blev det ju väldigt, väldigt, väldigt bra.
Ja, men det måste ju bli intimt för att det ska funka. Ja. Så är det ju. Det här är ju inte festivalpubliksmusik.
Nej, det är ju inte. Och jag såg ju henne när du och jag var på Hultsfred det där året.
När det regnade och inte var något folk, eller?
Nej, men precis. Och jag menar, det är nästan som man står och tycker synd om henne. Men hon spelade på största scenen. Det regna. Och så ska hon då framföra så här små vackra låtar på gitarr. Och så bara nej. Men hon är ganska cool ändå. Hon verkar ha lite glimten i ögat och lite distans till det hon gör. Precis som du säger. Hon säger ju, påpekar ju själv flera gånger att nu kommer en sorglig låt så där till.
Ja, men så, hade hon gått upp och varit miserabel i sitt uttryckssätt också mellan låtarna, hade det ju kanske blivit lite väl
goffigt. Ja, men det är sant. Och det hade ju bara blivit för mycket.
Fast här, man kommer ju inte runt att Winnerbäck-duetten står ut.
Tycker du det?
Som jag hade det förut. Ja, för att där händer det någonting i och med att det kommer in en annan röst och
Det blir liksom så.
Som låter den ju ungefär samma som alla de andra, men den står ju ut i sin uppbyggnad på det sättet. Det kanske är därför jag reagerar mest på den. Sen tycker jag väl rätt ofta också att det är spännande när Winnerbäck, jag gillar honom mycket, att det är spännande att höra honom dyka upp tillsammans med andra artister, för då lyfter han också lite grann. Jag menar, han gjorde någon låt som heter Spökskepp med Staffan Hellstrand och den här för Per Gessle duetten, vad det nu hette, storstadsliv, småstadsliv, något sånt där. Och även här funkar det ju väldigt bra med Melissa Horn. Hon fick säkert en skjuts i karriären också av att ta med honom på plattan redan på debuten.
Jo, men det är hon ju har fått. Nej, men som du säger, jag tycker inte den låten står ut så mycket så, men visst, jag håller med om att det är absolut en smakbrytare på något sätt från det här jämntjocka som blir, eller inte jämntjocka ska jag inte säga, för det blir aldrig tjockt, men jämnsprött.
Jämnbra, jämngoda.
Ja, men precis.
Men tycker du någon låter bättre liksom då? Jag har en som jag kan kasta upp, men...
Ja, alltså jag har ju... Jag har ju, det finns ju en låt som jag har en otroligt speciell relation till. Jag såg ju Melissa Horn, den här skivan kom ju 2008.
Ja.
Och jag såg ju Melissa Horn 2007.
Ja, det var då väl Peter Lemark
gigget. Precis. Ja, hon var förband till, eller förakt ska jag säga, till Peter Lemark på, jag tror hon var med på hela turnén. 2007, november 2007. Och hon satt själv med en gitarr och spelade. Och då berättade hon då innan en låt att hon hade skrivit en helt nyskriven låt som hon hade skrivit om det här mordet som var i Stockholm. Dödsmisshandel på han Ricardo Campogiani.
Ja, just det.
Som var, jag vet inte hur gammal han var då, 16-17 år någonting när han misshandlades till döds.
Ja.
Och då skrev ju hon den här låten, Kungsholmens torg. Ja. Och hon berättade den här historien innan och hon, alltså så. Och sen så körde hon den här låten själv. Och jag bara bröt ihop totalt.
Var för den var så fruktansvärt. Ett moment liksom.
Ja, men det var så fruktansvärt vackert. Och sen, för några år sedan så uppträdde hon på den här minneskonserten för offren, hedra offren, Utöja.
Mm.
Och då framförde hon den här låten då också, för att det handlar ju om en ung människa som miste livet. Och jag kan gå in på, det är så här självplågeri, jag går in på YouTube ibland och kollar på det och bryter ihop då med.
Mm.
För det är så vackert, och när man då har hört innebörden av vad låten handlar om och varför hon skrev den, så får den ett så stort syfte så att det går inte att på något sätt hålla tillbaks. Så den låten för mig är ju, ja, den står ju ut så, ja.
Att den är större än musiken liksom. Den...
Ja, för mig kommer ju hon aldrig kunna göra en större låt än den, just för att alla de här minnena jag bär med mig med den låten.
Mm.
Så den är ju monumentalisk för mig. Men samtidigt så finns det ju andra låtar som New York tycker jag är jättefin, och titelspåret Långa nätter är också jättefin, men som sagt, det är ju Kungsholmens torg som är, ja, hjärtat på skivan.
Mm. Jag tycker En famn för mig står ut också som en väldigt, väldigt fin låt.
Mm. Ja, men det är just det är fina låtar. Hon det är inga huggtänder på låtarna direkt.
Nej, det
det är ju inte.
Det var
inga huggtänder och taggtråd.
Nej, inget nitroglycerin heller direkt.
Nej, det är ju inte det. Men som sagt, det är jämnfint.
Mm.
Och vi har ju pratat om det här med bakgrundsmusik, att herregud, ska du ha middagsbjudning, då har du musiken klar. Så enkelt är det ju.
Ja, om du vill att dina gäster ska gå hem sorgsna och elände alltså.
Ja, precis.
Ja, nej, men hon har ju sin genre där, att det ska vara så där mörkt. Det ska ju vara så. Man vill ju ha sin Melissa Horn på det sättet. Eller Melissa Horn.
Ja, men och på något sätt så tycker jag hon ändå kommer undan med det.
Ja, absolut.
Jag tycker att det
är... Hon har mutat in den nischen liksom, den är hennes.
Men samtidigt, tänk om hon skulle släppa en skiva nu som bara var så här asglad.
Jag sitter på en sten vid en sjö.
Ja, men precis. Vad konstigt skulle bli.
Ja.
Samtidigt så måste hon ju få göra det. Tänk om hon träffar någon och bara är askär.
Ja, det kanske kunde vara skitcoolt. Du vet,
det spritter i hela kroppen. Om folk bara skulle, nej, det här
nej,
är
inte, nej, det här nej, dumpa honom. Nej,
ja, precis. Dumpa honom så vi får bra musik igen.
Ja, ja, det har väl hänt förr. Miserabla musiker har blivit glada och kassa.
Ja, men precis.
Riktiga konstnärer lider, är det inte så?
Jo, men så är det ju. Alltså, bra musik kommer från brustna hjärtan.
Det är väl så. Jag vet inte hur många brustna hjärtan det var vi ska lyssna på nästa vecka, men vi ska i alla fall byta genre helt ohållet.
Oj,
fullständigt.
Oj, oj, oj.
Det är dags att vi går åt lite helt andra tongångar. Vi ska tillbaka till år 2000. Jag vet inte om du kommer kunna gissa det här, men vi får se.
Ja.
För i år har det ju varit väldigt mycket snack om In Flames och deras skiva Clayman som firar 20 år och allt som kommer med det. Men det finns en annan skiva från ett annat band som också var väldigt delaktiga, liksom skapa den här Göteborgs soundet och Melodeath-genren.
Okej. Okay.
Som släppte samma år. Mm. Ett annat band från Göteborg som släppte en annan skiva som också firar 20 år i år. Den ska vi lyssna
okay. på. Okej. Oj. Alltså rent spontant så de banden jag kan är väl typ Haunted.
Mm.
Ja, det är de jag kan.
Exakt vad jag tänkte. Den här skivan spelades precis som Claimer faktiskt in i Studio Fredman också. Släppte samma år okay. och det här bandet har varit väldigt stilbildande men ändå hållit fast vid sin genre på ett helt annat sätt än många andra av banden. De har gått sin egen väg och därför inte blivit fullt lika stora, i alla fall inte okay. utomlands sådär. Och bandet heter Dark Tranquillity. Släppte
Dark Tranquillity.
År 2000 okay. en platta som heter Haven.
Okay.
Den ska vi lyssna på till nästa vecka.
Oj, det här känns ju bra. Nu måste jag ju verkligen gå utanför min comfort zone här.
Mm, jag tror det finns en del hookar som kommer kroka i dig med annat du gillar också på det här.
Du tror det? Ja, ja men spännande. Det här blir bra. Är det ett Göteborgsband?
Det är ett Göteborgsband, exakt.
Okej, okay, ja. Dark Tranquillity.
Haven.
Wow, coolt. Har de corpse paint?
Nej,
de är inte så
arga. Nej, det är glada gubbar.
Okej. Okay. Okej, okay. Ja, men då så. Nej, men det ska bli sjukt spännande att lyssna på.
Och med det sagt så har vi spelat in ett avsnitt till. Hörs nästa vecka. Fan vad kul att ni har lyssnat så här långt.
Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Fortsätt sprid gospeln. Fortsätt hör av er till oss. Vi tycker det är askul. Tills nästa vecka. Hej då!
Hej då!